Nåja, god kväll på er allihopa. Roligt att se er allihopa. Och det är en stor ära och heda för mig att få tala för den här samlingen. Och man är alltid lite spänd. Ska man månne få någonting? Det är naturligtvis utmaningar. Och man vill ju säga någonting som förhärligar Gud och någonting som uppmuntrar och som väcker tro och så vidare. Inte sant? Så jag hoppas jag ska ära Herren det jag ska säga och att vi ska få tro på hans möjligheter och att vi ska vara trogen i det lilla så ska Herren ge oss mera. Kerstin och jag var just på en resa till Afrika som ni kommer ihåg. Vi blev ju välsignade här och tack för era förböner. Och jag gjorde upp sen med Anders att vi kan ju ge en liten reserapport sen samtidigt som jag talar. Och det är ju inte bara då en reserapport utan jag har bakat in någonting av uppmuntran och lite idéer där som jag tror kan vara gott för oss att höra här i den här första delen. Så att jag hoppas verkligen att anden skulle kunna uppmuntra oss här idag. Vi kan ta den här första bilden här och ska visa en del bilder här i början. Och hur dörrar har öppnats för oss på de här länderna, det kommer jag att komma in på om en liten stund. Det är så att, som ni känner till, så har vi tjänat i Västafrika ganska mycket i Benin. Och vi flög in till Västafrika först och vi har betjänat den handelskammaren i CCC. Där många, många gånger redan för 2007, första gången som är bilden till vänster. Och då förra gången när Lene var med här för 4 år sedan så är bilden till höger då vi hade 200 människor närvarande. Så jag har fått vara med och uppmuntra dem och skola de här människorna då. Och nu var det dags att väcka upp dem till liv igen den här gången. Men om du har satsat ditt liv på någonting, rest, satt tid, förberett som jag har gjort, jobbat till exempel med Benin i 20 år. Så sätter det sina spår i ens hjärta. Det heter där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Matteus 6:21. Det står så att det står inte så här att ty där ditt hjärta är, där kommer din skatt att vara. Om du gensvarar på Guds kallelse och vågar åka och satsar dina medel och din tid, så då kommer ditt hjärta att vara där. Så att det gäller att gå på det som man känner i Guds ledning. Och då har du ditt hjärta med på det också. Så att vi tar nästa bild här. Det här var första kvällen vi var där, så var vi på en middag tillsammans med ICCC, styrelsen. Och de ställde frågor i 2 timmar, så jag fick tala i 2 timmar och berätta hur det ska gå till att leda en kammare, handelskammare. Jag har lett de här mycket tidigare, men det hade bytts ut på grund av olika orsaker, så att det var nytt folk som man fick tala för. Det här är ett allmänt möte sen det som är ner till vänster och sen styrelsen efter mötet där. De sa att du måste komma en gång i året här och hjälpa oss. Nåja, hur ska man ha tid med allt? Nåja, vi går till nästa bild. Den här kyrkan som vi har gästat varje gång vi har varit där, jag talar kanske 10-tal gånger där, och varje gång jag kommer så tas vi emot med heder precis som vi skulle vara kungar, kan man väl säga. De bygger en kyrka faktiskt, de har hållit på i 6 år redan, den är inte riktigt färdig. Den ser ut att vara 4 våningar här med hjälputrymmen. Här ser ni liksom från balkongen tagen, och den här ska rymma 2200 personer, ganska mycket. Så det är en ganska stor kyrka. Och pastorn sa att när han skulle börja bygga kyrka och bygga församling, så sa han, nu måste du åka till Amerika och till Frankrike och samla pengar. Så han, nej, det gör jag inte, utan jag ska undervisa och undervisa mitt folk att de ska ge själv och betala för sig själv. Det var en ganska bra idé. Och han bygger den här kyrkan på det fattigaste området i den här storstaden Abidjan, som är 6 miljoner i Elfenbenskusten. Så att det kommer att vara stark vittnesbörd. Han sa att vi har stöttat honom ganska mycket varje gång. Och i deras pengar är det ganska mycket pengar. Det är 2 miljoner i deras pengar som vi har stöttat dem varje gång vi har kommit. Och det här, han sa att vi är det enda europeer som har gett honom några pengar. Så han bygger med egna pengar. Vi går till nästa bild. Det är 2000 människor på mötena i den här församlingen. Och alla ryms inte in, så de sitter i tält ute med tv-överföring. Och mötena tar ganska länge. Här ser ni ganska stor skara. Varje gång har det varit så här mycket folk. Och det känns ganska bra. Man är nästan mer frimodig om man är där än att stå här framför er. Av någon märklig anledning. Vad det kan bero på vet jag inte. Men det här är en faktiskt levande församling. Och de kommer att hämta oss 7 på morgon. Möte börjar 7:30. Och jag fick sitta här fram. Ni ser där sitter en fram till vänster. Jag fick sitta på en stol där framme. Då med pastorerna framför folket. 3 timmar innan det var dags för min predikan. Thankfulness, a source of blessing. Det var ett bra ämne, för att jag brukar tycka om tal om generositet och att så ut pengar, och det är någonting som de hade då som tema hela veckan som vi inledde. Så att det var ganska intressant att tala till de här människorna där. Så att mötet tog 4,5 timme och alla satt som ljus. Ingen rörde sig. De är så hungriga och det är mycket kvalitativt program. Det är de välsignar de som ska gifta sig och de som har gift sig och barnvälsignelse. Jag fick till och med välsigna barnen där. Flera stycken i början också. Och sen gav jag en gåva från Israel, sån här Jerusalems staty. Så jag fick möjlighet att tala lite om Israel där i början innan jag började predika. Men så sa jag, det är en speciell dag idag. Vet ni vad? Det är min födelsedag. Oj, vilket jubel det var. Så happy birthday sjöng kören sen då jag slutade. Och sen då de bjöd oss på mat efter oss, så kom det en stor gräddtårta. Happy birthday Fredrik, skrev de. Det ordnar allt möjligt. Det har mycket olika människor där. Men de här människorna har fostrat Guds rikets principer, och hur de i det fattiga området har blivit så välsignade, de här människorna i den här församlingen, och fått goda tjänster, och den här församlingen växer, mycket stark kvinnoarbete och så vidare. Så att det är mycket man kunde berätta där om den här församlingen, men det känns faktiskt härligt att vara med där. Sen hade de hade ju många olika körer, då hade de en gästartist här. Jag tänkte visa den här, men den här damen här, ni ser lite här. Här är jag och här är den här damen. Pastorn är här. En fin dam, och hon var gästsångare och hade CD som vi fick också naturligtvis och så vidare. Hon dansade samtidigt som hon sjöng. Och på slutet efter min predikan, jag sitter där framme och det var en sån frihet och glädje. Jag kunde inte hålla mig. Jag hoppade upp och började dansa där, vet ni, och härma henne. Hon var ju specialist, hon var professionell, så hon gjorde alla möjliga konstens det här krusiduller. Och jag härma henne i allt. Precis. Ni kan inte tro, det blev ett sånt jubel i salen, sådana applåder, det var gäster i salen. Och sen så började hon dansa framför mig, och så slog vi händerna mot varandra. Och så, ja, jag gjorde allting lika. Det blev sån frihet. Sen efter vi gick ut så stod vi i dörren då. Alla kom och hälsade och tog i med båda händerna. Likadant på tisdagen där jag fortsatte satte och talade nästa gång. Nå, det är lite upplevelser. Och det ska gå till så. Om jag ska ha fått betala efter 3 timmar, jag får betala här vid 8:00. Nåja. Jag måste väl berätta, vi flög över här då sen till Benin. Och på söndagsmötet där så kom jag till en församling där du har unga företagare. Sådana som är kanske mellan 20 till 40 år. Och många var advokater, läkare och så vidare, och direktörer som Romain Sanau då lär Guds rikets principer och studera Guds ord så att de ska kunna vara annorlunda. När vi kommer in i mötet så knappt någon märkte oss. De allihop bad i tungor så kraftfullt så ni kan inte tro. Emellanåt sjöng det anden. Det var sånt liv så att tänkte det här var nog en helt annan värld. Och det var ju så mycket program som man hade ju inte tid att anteckna. Jag brukar alltid ha mina pappers anteckningar. Jag är ju så där konstig jag också. Så att jag hade ju inte tid att annat ha några små punkter. Och jag bara upplevde en sån helig andes närvaro. Så att det bara flöda. Jag bara började tala och gav helig ande nästa fras. Och ibland så fick man proklamera och tala in till den. Och så vidare. Så jag talade en kvart timme bara och upplevde någonting som inte jag upplevt förr. Faktiskt. Och sen fick jag svara på frågor, och svåra frågor. Så jag bara började svara, så upplevde jag Gud gav då idéer vad jag skulle svara. Det är helt fantastisk känsla. Och sen i slutet upplevde jag bara att jag måste gå och lägga händerna på varenda en och bara överföra någonting åt den varenda en. Så att det var helt en fantastisk upplevelse. Jag talade med Norman innan jag åkte. Och han sa att en förebedjare, en som är heltid förebedjare. Och han sa att jag träffade han på ICCC-möten i Norge. Han sa att du kommer att uppleva något helt märkligt på den här resan. Du kommer inte att känna igen dig själv heller, sa han. Och det var väl någonting av det. Vi kan ta nästa bild, ska vi se vad vi hittar där. På kvällen efter det här mötet som jag just talade om så träffade vi två stycken riksdagsmän, kristna sådana. Och de här fick vi inspirera att börja jobba med Israel och koppla till Israel. Och de här beslöt att de skulle starta en Israel-Benin Friendship Group, alltså en vänskapsgrupp i parlamentet i Benin. Vilka frukter av besöket. Det är nästan som man tror det. Och de har skrivit det också på mejl att det står de fast via. Det ska de försöka få till stånd inom april månad. Och de skriver ju Your Excellence och Honorable Fredrik Ekholm. Det tror jag att man, för man är honorärkonsul, att man är något stort, men det är ju ingenting. Men fantastiskt. Vi ska se vad kommer nästa bild. Jag har varit utrikesministeriet innan vi ska åka hem här och hälsa på också och tala också om Israel, kopplingar och skapa relationer där. Och så vidare. Ja, vi kan ta nästa bild. Men ni vet ju att vi har haft många projekt där. Vi har fått vara med och föra ut 1,8 miljoner euro under årens tid. Fantastisk välsignelse. Och här är det här lilla sjukhuset till höger och här är den här skolan där 250 elever har gått redan sedan 2001. Och alla är frälsta där och helt fantastiskt skörd. Det har 13 klasser där nu. Den här bilden där nere så är Pingsväckelsens ledarskap som jag hade möte med på lördagen. Och två av de här så är läkare då för det här Tabita Health Centret som vi försöker jobba på. Där. En annan liten grej, måste titta på klockan så jag hinner med här, som jag ska ha genomfört. En liten grej då det gäller Benin ytterligare så kan jag berätta om att först då vi just har kommit dit och träffar Roman Sanau som är vår värd och vi skildes i aulan i hotellet så fick jag en fixidé. Jag måste ha ett foto så jag kan skicka hem WhatsApp åt familjen att vi har mött han och hans dotter som har växt och blivit så stor. Så jag springer ut efter honom genom den här security-detektorerna och tar fast honom och säger vi ska ta ett foto. Och så närmaste man där så säger jag, kan du ta foto av oss, säger jag. Romain, vad gör du? Det är ju polisgeneralen i landet, den högsta polischefen i hela landet som är utsedd av presidenten helt nyligen. Inte kan du ju börja fråga så honom. Vad skulle jag nog veta det? Han har ju ingen uniform på sig. Och de var security var en liten bit ifrån. Han sa, nu kan jag ta foto, så han gav åt polissäkerhetscheferna. Sen iPad och telefoner och så vidare. Och så tog han foto av oss faktiskt. Så började han tala och så frågade han varifrån jag var. Och sa han, ja men Finland har bästa poliskåren. Du bara, jag måste komma till Finland. Jag måste ha ditt visitkort, sa han. Och inte bara det. Romain Sanau. Så han fick koppla samman med honom och sa att de bytte telefonnummer. Och han sa, jag kommer in, polischefen sa, han är inte kristen. Jag kommer inte att släppa det. Jag behöver ditt stöd. Då Romain berättade här dagen efter om alla detaljer i det här så var det ett sånt mirakel så det var inte klokt. Att jag råkade vara i det landet med 11 miljoner. Råkade vara på rätt plats, nästan på meter. Nej, på rätta sekunden och träffa den här killen och fick koppla till Romain. Det var helt fantastiskt. Så där kan Gud leda. Till och med en byggare. Men jag hade förklarat att man var entreprenör som går ju knappt. Första bästa man så ska jag ha kameran och fotas. Sådär. Sen tar vi en bild till. När jag jultiden planerar resan. så tänkte jag, nu hade just haft omröstning i FN, det 21:e i 12:e. Endast 9 nationer röstade för det faktum att Jerusalem ändå är Israels huvudstad, naturligtvis. Men det är så konstig politik så nästan alla röstar emot och några satte ner sina röster. Men ett land av de 52 nationerna i Afrika rösta Brave Solution. De var faktiskt modiga och rösta för det faktum att Jerusalem är Israels huvudstad. Och det var den här mannen här som har stått bakom det här. Vi träffade honom på hotellet. Jag offrade 2 dagar och vi hyrde en gammal bil, körde dit och i 34 grader värme gick genom tullarna och bodde på hotell där. Men han kom till hotellet, vi träffade honom och satt och talade flera timmar med honom. Den här mannen har varit utrikesminister. Och han har varit justitieminister. Och nu var han ansvarig för diplomatiska affärer i landet och han samarbetade med presidenten. Och det är han som har gett order om hur de ska rösta i FN. Just den här mannen. Jag tänkte jag måste åka och tacka den här mannen från Israels sida. Och det gjorde jag, för jag offrade 2 dagar på det. Men det var värt det faktiskt. Och vi satt och talade, upplevde vi verkligen att Guds ande föll. För att den här var en fantastisk gudsman som åker ut och predikar emellanåt. Trots att han är en av högsta i hela landet, Togo. Lomé i huvudstaden. Så att man måste våga göra saker och ting utanför det ordinära för att få se och få vara med om saker och ting. Och det här, när vi satt där och talade så berättade han om det. Jag kom som gruppledare, jag var minister, var gruppledare. Vi kom till Israel första gången, övernatta första natten i Tel Aviv. Sen när vi kom upp till Jerusalem så kom Guds ande över mig så starkt så jag började gråta. Jag måste ju hålla tillbaka, jag är ju minister och jag är gruppledare. Det går inte att gråta, men det gick inte. Sen dagen efter i västra muren likadant och sen tog det åkt till Getsemane kyrkan. Gråten kom för att han upplevde Guds närvaro så mäktig med Israel. Och han sa att det här handlar om uppenbarelse. Han har gett sitt liv på att stå för Israel och han vågar göra det verkligen. Sen sa han, Gud kallade honom också att han skulle hjälpa föräldralösa barn och änkor. Och han tänkte att hur ska jag kunna göra det som minister och i den här tjänsten som jag har. Men under den tiden vi samtalade där så förlöstes så många saker med honom där. Så att jag citerar ett Guds ord som jag fick till honom från Jakob 1:27. Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittat av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Och han upplevde, han blev förlöst inte att börja jobba med det här. Och han var så inspirerad att möta oss. Han åkte till en vän som var med i samma församling som honom, som är storföretagare. Och ville jag skulle tala med honom också, medan också ministern var med. Så han offrade 3 timmar på oss. Och när vi skulle åka från hotellet följande dag så kom han dit och hälsa på. Och tacka för att vi har varit där. Vi skulle också åka till presidenten som är Romain Sanaus gode vän. Men vi hade tid att vänta tills han blev ledig från sina möten, så vi åkte hem och vi struntade i presidenten den här gången. Men det var fattigt, så man kände att får man verkligen vara med om såna här saker eller är det en dröm som man talar om? Ja, det är både och. Men då kan man fråga sig då, hur börjar allt det här? Med Västafrika-äventyret. Ja, det började i Pretoria 97 där vi var med i en arbetsgrupp. Och jag träffade presidenten där, vi kan ta nästa bild. Och jag upplevde, vi samtalade där hur vi skulle kunna hjälpa Benin. Vi var 220 personer som diskuterade i 13 grupper. Och där kommer Gud. Text Gud komma till mig och säga, det här Fredrik ska du lägga kött på benen. Du ska börja arbeta för Benin. Jag visste knappt var Benin var. Jag kunde knappt engelska då, 97. Ingen franska. För mig Västafrika, det var världens ände. Men Jag tog det i mitt hjärta. Det tog 3 år att jobba för att få genombrott. Men om vi inte ger upp så kommer vi att få se. Om vi får någonting i vårt hjärta så ska vi gå på det och våga. Och det genombrott som vi har sett där under årens lopp, det är helt fantastiskt. Så att jag bevarar den här kallelsen i mitt hjärta, och det heter så här att låt oss inte tröttna på att göra gott. När tiden är inne så får vi skörda om vi inte ger upp. Och det har jag verkligen fått se. Gud har varit min ledstjärna, och det har varit nyckeln till att få de här uppdragen att våga handla. Det är alltid ett pris att betala naturligtvis att gå, och det är, tror jag, du som är ung här kommer att få möta i livet och veta. Ska du in i de saker som Herren har för dig, så finns det ett pris att betala också. Att man ska ut ur komfortzonen, men Gud, det ger så mycket, mycket mer. För att de tusentals människor som har hjälpts via dessa kliniker och de tusentals som har gått i dessa skolor, det är fantastiska frukter. Tänk att vi får möta dem i himlen en gång och de får säga att de gick i skolan i Akpalik Pevi eller i Okuarfa, etc. Så är det, ja. Så vi behöver våga agera. Jag tycker att det här är någonting också av missionsbefallningen, att gå ut och hjälpa människor på det här viset. Jag har ett bibelställe här, bibelord som jag tänkte läsa här nu, som vi tar nästa. Det här är missionsbefallningen som alla levande församlingar har levande för sig, att vi ska gå ut och göra gott. Gå därför, det är Jesus som säger det, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er till dagens, till er, med er alla dagar till tidens slut. Ja, man kan ju någonting utan till, tycker jag. Inte jag står framför er åtminstone. Ja. Nej, men jag tror att det är någonting som ska vara en levande församlingens, en bibelförsamlings DNA, att man ska alltid ha strategi, hur ska vi nå utåt, hur ska vi kunna missionera. Vi vet att det finns hemskt mycket onådda folk idag, och jag tror att en församling som lever det här är verkligen fräs, och jag tycker att det här kraftig förändring så är någonting som går hand i hand med det här. Därför jag ringde över till nyhetschefen på Vasabladet och sa att vi måste nog göra en artikel till här i Vasa också. Och fick dem med, och de gjorde en ganska hyfsad grej som kom i Vasabladet igår. Det har glatts mig också att det är så många församlingar som jobbar så hängivet nu för den här kampanjen att nå ut. Och också att lutherska församlingar är så starkt med. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Och jag gläds över det här. För vi behöver tänka på saker och inte bara på oss själva. Vi tar nästa här. Jag tänkte ta ett bibelord ytterligare här. Det här är ganska känt bibelställe. Det här. Och jag har läst det ganska många gånger och tagit det här till mig. Jag vill uppmuntra er med det här bibelordet. Faktiskt. Det här är ganska känt, det här bibelstället från Jesaja 58:6-11. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp det förtryckta fria, bryt sönder alla ok, dela ditt bröd med den hungrige, ge det fattiga hemlösa en boning, klä den nakne där du ser honom och dra dig inte undan för dem som är ditt kött och blod. Så att jag tror att vi ska vara med och förmedla barmhärtighet och hjälp till människorna. Det tror jag ska också vara en församlings-DNA. Och det, jag sträcker under lite tjockare här, så det är ganska fina löften om vi gör så här. Och jag upplever, vi har jobbat också med Miri Moria och hjälpt dem som inte kan tala för sig själva här sedan 1993. De här barn, föräldralösa från forna Sovjetunionen, från Ukraina och Moldavien och så vidare, och fortfarande jobbar med det här. Jag tror att jag tar det här bibelordet som ett löfte till oss för att vi jobbar med de här sakerna. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet ska följa i dina spår. Det är fantastiska ord. Ta det till er och bli befruktade med att vi måste vara ut och göra gott för människorna. Vi lever inte bara för oss själva. Halleluja. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar. Han ska säga, här är jag. Om du delar med dig av vad du har åt den hungriga och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken. Är någon som upplever ödemarken här, så får vi koppla till Herren. Och ge styrka i benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Halleluja. Det här är den missionerande församlingen. Den utåtriktade församlingen. Den barmhärtiga församlingens löfte. Vi ska gå på det här och det här ska stärka i vår församling ytterligare. Den frikostige blir rikligen mättad. Den som vederkvickar andra blir själv vederkvickt. Ordspråksboken 11. Ja, det är mycket som man kunde säga här. Vi måste gå vidare. Och jag tror att de här sakerna som jag har talat om här och de som jag har gått in i, det tror jag att allihopa vi som är här, så har Gud en specifik plan för varenda en av oss. Det heter Efesierbrevet 2:10 att hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Jag tror att vi har möjlighet att söka Herren i bön och vara villiga, så kommer vi att gå in i alla de saker som Gud redan innan vi var födda har skapat för oss. Men många som inte går in i och upptäcker dem. Men jag tror att nyckeln till det är att vi lever nära Herren. Jag kommer in på det om en liten stund. Och jag tror att nyckeln till allt det här att komma in i de saker Gud har för oss, det är att leva i en nära relation till Gud och tjäna honom av hela vårt hjärta. Och Kolosserbrevet 3, som jag citerar ganska ofta, 23-24, som säger att vad än du gör så ska du göra det av hela ditt hjärta. För Herren, som för Herren och inte för människor. Och ni vet att det är Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Med andra ord, alla de uppdrag som Herren ger oss, så ska vi lägga hjärnet. Vi ska göra vårt bästa precis som vi tjänar Herren. Och veta att det är han som ger oss lön. Och göra det av hela vårt hjärta. Det lärde mig för en 30-40 år sedan när vi byggde den här kyrkan. Och det har jag praktiserat sedan dess i alla de uppdrag som man har fått. Och då kommer de här uppdragen också. Vi tar ett bibelställe här som talar om trogen i lilla, så sätts vi över med. Ja, det här är sista bibelstället som jag visar på tavlan. Den som är trogen i smått är trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Med det här vill jag säga att alla de uppdrag du får då det gäller församling eller ditt vardagliga arbete, så behöver göra det på bästa sätt. Och vara trogen i det som Herren ger. Det är nyckeln till att du kan få mera saker och så vidare. I dagens värld så är det allt viktigare att vi som representanter för Gud, som hans ambassadörer ut i världen, ut i arbetslivet, att vi verkligen kan vara trofasta, att vi är de som att lita på. För att vi följer Bibelns principer, vi följer Bibelns värderingar. Det är det som styr våra liv. Och därför så är vi såna som folk ska kunna på våra arbetsplatser och ut i livet, i organisationen, kunna lita på. För att vi har en väldoft från den levande Guden. Är inte bra det? Och vi ska inte anpassa oss efter den här tiden, utan som det sägs i Romarbrevet 12, utan vi är ett alternativ, vi är annorlunda. Och det börjar då inte med att du åker till Afrika och talar med en minister, utan det börjar verkligen i det lilla. För mig började naturligtvis att ta hand om mina barn och min familj en gång och bjuda blöjor och något sånt där, små saker, och göra det på bästa sätt. Sen komma med i församlingen och vara trogen och göra det bästa i församlingen. Och sen tjäna i byn, tjäna i Vasa, så rasar man in fullmäktige och så tjänar man där så bra man kan. Och så växte till någon Jesusmarscher och så växte till någon bönekonferenser. Så man med och så tjänar man med sin församling för hela sitt hjärta. Och ger du trogen i det så öppnas på något märkligt vis hela Finland. Hela Finlands ICCC-ordförande 93. Det är bara du trogen i lilla så kommer nästa steg och nästa steg. Sen sköter det bra så kommer internationella styrelseuppdraget. Och så kom Israeluppdraget 1990-91. Och jag bara svarade till Herrens kallelse och mitt liv blev förvandlat. Och saker och ting kunde. Och alla de här sakerna jag talar om, allt har varit över min förmåga. Över vad jag har haft kvalifikationer till. Men Gud frågar ju inte av dig om du vill. Nej, han frågar inte om du kan. Han frågar om du vill. Så är det. Så att vi behöver vara de som sköter de här uppdragen på nya, på bästa sätt. Och det förlöses nya saker. Och för mig har det varit i, som att jag inte min vildaste fantasi har kunnat förvänta mig. Men många gånger, till exempel jag ska åka till Västafrika eller andra uppdrag som man har fått. Det är nästan som Abraham, han gick iväg och inte visste vart han skulle komma. Det är som att gå på vattnet och gå på nästa steg. Men Herren verkligen har varit med. Så att om vi följer Gud och gör det han har kallat oss till, så kan man göra många saker på excellent sätt. Det finns också en smörjelse ut i världen att göra de här saker som att sköta företag. Det är den primära kallelsen att vara i arbetslivet naturligtvis och sköta det och se det som en Guds kallelse. Men att sen hålla många olika bollar i luften så kan man se hur Gud övernaturligt kan ge en styrka och kraft mitt i de här uppgifterna. Så allting blir gjort och företaget går ändå inte i konkurs utan det har gått växt. Så här, vi talar om 80- och 90-talet nu och 2000-talet. Så att det finns ett övernaturligt flow när du lyder Herren och går in i alla de uppgifter som han har för dig och sköter dem på bästa sätt. Tror du det där? Läser du en viss bok så får du se att det ligger till på det här viset. Är det någon som har läst en sån bok? Det var nog få händer. Det blir bra affärer här efter. Ska nog gå vägen det här. Ja, för att du ska få en rätt bild av det här som jag talar hitintills. Egentligen så brukar man ju börja. Jag mötte Gud, jag blev frälst. Och så kom det, och så kom det, och så kom det. Tack vare det. Jag har gått bakvägen nu. Jag börjar här vad jag gjort nu för förra månaden. Och så backar jag bakvägen nu då. Orsaken till att det här kunde ske så var det här att jag valde att följa Herren då tidigare. Så att jag vittnar om de här sakerna, hur Herren mötte mig med en förnyelse i slutet av 80-talet runt om i Finland och runt om i världen. Men jag tror aldrig jag stått här och berättat det här åt er någon enda gång. Så att jag blev frälst här som 14-åring i församlingen. Och jag tänkte att ska man vara med så är man med. Jag var med för fulla hjärtat i församlingen. Jag var med på talkon och jag var med på det ena och det andra. Till och med i kören och alltid med på möten, ville följa Herren. Men det var faktiskt, måste jag väl säga, det var ett sådant vanligt kristenliv som mina kompisar är huvudsak. Det var inte så heligt liv, man kunde göra saker och ting där jag tror inte Jesus ska liksom vara glad att komma med. Men så där som kristna i allmänhet lever. Men sen kom Herren och ville att jag skulle överlåta mig helt till honom. Jag var ganska länge liksom i hans kallelse att överlåta mig helt och hållet till honom än mer och försöka ta strävanden i den riktningen. Och det var på 80-talet här då vi upplevde en viss förnyelse. Och jag kommer ihåg när vi hade från Kensington Tempel Winnie Lewis här, den här aposteln därifrån som reste runt i pingstförsamlingar. Kyrkan var proppfull, jag sitter där. Och så säger han: det är någon här som jag har ett budskap till. out of the mediocre life. Jag ska ut ur det liksom medelmåttliga kristenlivet. Bli min lärjunge, bli min efterföljare. Och jag visste för 100%. Det här var tilltalet till Fredrik Ekholm i detta möte, trots att det satt 300 andra här, minst. Och jag började gå i den här riktningen. Och utan att jag skulle ha gått i den här riktningen och börja lyda Herren och vilja överlåta mitt liv helt till honom, så skulle jag absolut inte stå här knappast idag och aldrig berätta de grejer jag just har berättat åt er. Då började öppnades dörrar, förtroende för Israelfrågorna, ICC. Ja, ni vet, det är så många saker som Gud har öppnat dörrar, sånt som jag aldrig har tänkt skulle öppnas. Så att det är då en uppmuntran och en utmaning till oss alla här idag. Det lönar sig att gå närmare Herren. Ha ett överlåtet liv, ett liv i relation med Herren. Och då kan du komma in i de dimensioner som Herren har för dig. Och du kan komma in i ett liv som är värt att leva. Mycket intressant, mycket spännande, händelserikt och så vidare. Och tänk vilka frukter de har tittat tillbaka. Så där uppmanar jag varenda en att det är lönsigt att leva ett vanligt kristenliv, ett slött liv. Nej, vi ska leva ett härligt liv. Vad har jag antecknat här? Ja, det är så faktiskt. Då kom jag in i Guds syften på ett helt annat sätt och dörr efter dörr börja öppna. Och det som jag då inte har alls drömt om. Och jag hoppas att det här ska skapa en längtan i dig idag att följa Herren mer överlåtet. För jag upplever med egen erfarenhet det som jag nu just har berättat om. Jag var ju medlem sedan 14 års ålder och 20-25 år framåt. Så en vanlig kristen. Det var ingen liksom sådär extra dimensioner i kristenlivet, för att det var inte helt överlåtet. Även om många kunde tycka att han var ju en präktig pingsvänlig kväll, den här Fredrik. Men det var ändå något som fattades. Så det är inte tillräckligt att vi är med, vi deltar, vi är frälsta på väg till himlen, utan vi ska vandra i Guds specifika plan och hans målsättning. Vi ska tjäna Gud av hela vårt hjärta. Vi ska vara med och bygga Guds rike. Det är vår kallelse. Det är en kristnes kallelse. Tror du mig? Vi bygger Guds rike. Och vi vill vandra i lydnad och i kallelse mot vårt destiny. Mot vår, den plan och ödesbestämmelse som han har för oss. Så Gud har så mycket mer för mig och för dig. Det ska vi sträcka oss efter nu faktiskt, för vi lever ju bara en gång, vet ni. Det är helt fantastiskt. Och nu ska jag läsa ett bibelord faktiskt på basen av det här som är lite impopulärt. Men det jag tror ni kommer att förstå det när jag läser det nu här. Det där Filipperbrevet 2 hoppar vi över. Tiden går. Men det här måste vi läsa. Det står i Lukas 17:33 så här. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mistar sitt liv, han ska rädda det. Konstigt bibelord, tänker du. Och så har vi ett annat från Lukas 9:23-24. Jesus sa det. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta ditt kors på och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Lite impopulärt ord kanske, men Jesus säger ju de här sakerna. Han säger det på två ställen i Matteus evangeliet också. Och det jag vill säga, då du överlåter dig till hans vilja, överlåter din egen, det du vill, jag vill ju hålla fast vid mitt liv. Jag måste ju få ha ett eget liv. Jag måste själv förverkliga mig själv också. Och så vidare, tänker man. Men det, i den mån du överlåter någonting till Herren, mer av din eget liv till honom, så kommer du att få så mångdubbelt tillbaka. Gud är så god arbetsgivare. Så jag verkligen vill inspirera dig, locka dig in i det här och vet, jag står här som ett levande vittne för att det blir ju så mycket bättre ju mer du överlåter dig till honom. Och vi, Anders Olin, vår pastor, han ju predikar så mycket här om helhet som vi ska in i och få tag i de här andliga nådegåvorna som ska börja fungera, vi ska börja profetera etc. Och det här är vägen dit. Halleluja. Amen. Så mycket vi har. Så vi ska jobba för ett liv med högre syften. Vi ska bryta ny mark. Och Gud ska ge oss kreativitet så att vi får idéer hur vi ska nå ut till människor. Och bryta gränser på en helt fantastiskt sätt. Jag ska bara berätta om en kort sak här. Jag är färdig om två minuter, tror jag. Plus bönen. Nåja. Då vi var i Benin här, så vi har jobbat också med mikrofinans att stötta kvinnor ute i byarna och ge dem pengar så de kan starta en rovfarm och hönsfarm och det ena med det andra. Och när vi träffade den här Pierre då på hotellet här på lördag kväll då vi hade några timmar ledigt, så berättade han åt mig att han har haft lite motgång, han var utan elektricitet, han hade ekonomiska svårigheter, han har haft mycket förföljelse, men så han var utan belysning och hans son gick på bordet då i mörkret och föll ner med huvudet före i stengolvet. Han åkte till läkare eller sjukhus, pojken var konstaterad död. Han åkte hem och alla hans kristna vänner i grannskapet sa det, bara att konstatera han död. Men han sa, jag accepterar inte att min son är död, sa han. Han bad och fasta och ropade till Herren tills pojken vaknade upp från det döda. Halleluja. De skulle stänga hans skola. Den killen har gått till universitet och han har egen kristen skola. De skulle stänga den här skolan. Han sa, det gör ni inte. När vi kommer att stänga skolan, sa myndigheterna. Och han fasta och bad tills han fick genombrott. Då var det någon av den högsta chefen för Skolverket vars släktingsbarn gick i den skolan och sa, den här skolan stoppas, det här upphör inte. Så att, vad betyder det? Vi ska bedja och tro Herren om stora ting. Fantastiskt. Ni ser, jag har haft ganska mycket, jag bara berättar något om den här resan. En härlig resa Kerstin jag var med på. Så, final Bible scripture. Vi kan sätta av det där. Johannes 15 och 16, så ska ni få det här också. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. En frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Är det inte helt fantastiskt löfte här? Att Gud har utvalt er också här och ni ska gå ut och ni ska bära frukt. Jag vill helt enkelt tala ut det här. I det här att ta till sig det här budskapet jag har fått till oss här idag, så kommer det att bli mycket frukt. Tror du det? Amen. Tack Jesus för det ord som har gått ut. Tack för den här församlingen. Tack för alla underbara människor som sitter här. Tack Jesus att du har haft ett budskap till oss, och tack att du ska hjälpa oss så att vi kan verkligen ta ordet till oss. Jesus, jag ber att en hunger, en sån som jag upplevde på slutet